När det heter så här att Gud är vår fader och vi är hans barn, så öppnar sig en värld. Vi har redan sett det här att det innebär att vi är lösta från ansvar. Jag tror i princip det är så här att när Adam faller i synd, då vill han bli som Gud. Och då säger Gud så här att ja, okej, du kan få pröva på hur det känns. Och för att du ska få pröva på hur det känns, så lägger jag det fulla ansvaret för ditt liv på dig. I det ögonblick Adam sträcker sig efter att bli som Gud, så säger Gud, då kan du också dömas. Därför säger Jesus att om ni inte omvänder er och blir som barn, så kommer ni inte in i Guds rike. Guds rike är ett frihetens rike. Och det är friheten ifrån ansvaret. Vi är återförsatta in i den situation som var tänkt från början. Nämligen att det fulla ansvaret vilar på Fadern. Och vi är hans fria barn. Ty det ansvar som Gud förbehåller sig själv för skapelsen kan vi inte axla. Det är bara att titta på skogsdöden och säldöden och pandadöden och fiskdöden och vad det nu är för olika dödar vi sprider omkring oss. Så förstår vi ganska snart, vi kan inte bära det ansvaret. Men när vi omvänder oss, blir som barn, kommer in i Guds rike, då råder det förhållande som också råder i en vanlig jordisk familj. Nämligen att pappa och mamma tar ansvar för vad barnen gör. Om barnet är ute på gatan och spelar fotboll och så går bollen genom en glasruta, pappa betalar. Det är barnaskap. Vi är fria från ansvar. En enda sak önskar Gud tillbaka av oss. Nämligen att vi liksom går in i barnaskapet på det sättet att vi söker hans tuktan, söker hans fostran. På samma sätt som man uppmanar jordiska barn att hedra sin fader och sin moder. För att allt det goda som finns hos föräldrarna ska kunna komma barnen till del. Och hur många gånger har jag inte sett det här? Att när vuxna människor brottats med olika sviter efter sin barndom, så har läkedomen fått gå den här vägen att personen först har fått upprätta far och mor för att bli upprättad själv. Ty det är Guds väg. Nu är det ju så här att när vi talar om ansvar, då går våra tankar bakåt i tiden. Vi tänker på allt dumt vi har gjort, för att uttrycka det lite enkelt. Den gången gjorde jag det och den gången gjorde jag det, och skönt, jag behöver inte stå till ansvar. Så att den frihet som liksom faller in i en människas liv när hon omvänder sig till Kristus och blir ett barn i Guds rik, det är en frihet ifrån allt det förgångna. Skuld och allt elände som häftar vid tanken på det som har varit. Men sen kan man rikta blickarna framåt. Ty det finns en motsvarighet när vi till ansvaret för det förgångna, som vi lätt kallar för skuld. Det finns en ansvarsbörda i framtiden som vi också är lösta ifrån. Och den ansvarsbördan brukar vi kalla bekymmer. Ty det skulden är i det förgångna, det är bekymret när vi ser på framtiden. Oj, 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 hur ska det gå? Säger vi om framtiden. Och oj, 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 att det gick så dåligt, säger vi om det förgångna. Så vi ser skuld och bekymmer är ganska nära släkt. De är bryllingar. Och därför så upptäcker vi ganska snart när vi läser i skriften att det talas väldigt sällan väl om bekymmer. Bekymrade människor får oftast detta ifrån Herren. Detta vill jag lösa det från. Vi ska titta lite grann på det här. Vi ska börja i Lukas 21 kapitel. Lukas kapitel 21. Jesus talar där om tidens avslutning. Och så har han ganska närgångna ord att säga till oss som antagligen har tidens slut in på knutarna. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människoson. Det talas om en tid då tydligen välståndet ska bli så allmänt och utbrett att man måste varna för den blindhet som kan åtfölja omåttlighet, alltså välstånd, dryckenskap, som här står för njutningslystnad, och livets bekymmer. Allt det vi kallar stress och upptagenhet och engagemang och oj, 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 oj. Det här, säger Jesus, är snaror. Skickligt gillrade fällor. Och den effekt de har på våra liv handlar om att vi blir blinda. Plötsligt verkar det andliga så overkligt. Och det vet du, det har vi alla erfarenhet av. Man har sprungit som ett skollatroll från sammanträde till sammanträde och gjort en massa saker och telefonerna har pinglat och ringt och man har kommit med flåsen i halsen till sista sekunden till tåget och kastat sig på och kastat sig av och i taxi och ur taxi och så här. Och så kommer någon och säger Jesus. Säger man, det är fullständigt ovidkommande. Jag hinner inte sånt. Det är inte verkligt. Det är därför vi är på Ashram. Såg av alla telefonsladdar och alla engagemang och för ett ögonblick slippa ut ur klockans tyranni. Och det dröjer ju inte länge förrän man upptäcker att oj vad verklig Gud är. Det är ju nästan som man kan ta på honom. Vi har gått ur fällan ett litet slag. En liten paus i hetsjakten. Bekymmer är icke harmlösa ting. Många gånger har vi ju träffat människor som dignat under skuld. Och vi noterar ju snabbt att det där är verkligen som att gurgla sig med svavelsyra. Det är inga harmlösa ting. Det är någonting som på kort tid kan gräva ut hela ens liv. Urholka en människa. Vi är inte på långt när lika vaksamma mot bekymmer. Bekymmer är lika farligt. Fast det är bara det. Det ligger i framtiden och det andra ligger i det förgångna. Lukas 10:e kapitel. Mm. 38-42. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Det här tycker jag är en så intressant text. Tänk att säga, Jesus säger, det är bara en sak som behövs. Allenast ett är nödvändigt. Åh, säger vi, här måste vi vara på hugget. Om det bara är en sak som är nödvändig, så låt oss ta vara på den. Så blir det ju inte praktiken som bekant. Bara ett är nödvändigt. Allt det andra är överflöd. Allt det andra är mer eller mindre onödigt. Det kan komma i någon sorts prioriteringsordning. Men det finns bara en sak som är nödvändig. Att sitta vid Herrens fötter. En hade nerver till att göra det. Den andra hade för mycket bekymmer och kunde inte. Farligt med bekymmer. Det är icke harmlösa ting. Och det är inte så att jag nu står och säger till den som plågas av mycket ångest och oro: var så vänlig och ryck upp det, för annars har du inte här att göra. Inte alls. Jag bara säger, detta är någonting som, om vi inte är vaksamma, för lätt fördunklar vår blick. Det är någonting som vänder vår uppmärksamhet bort ifrån det enda nödvändiga. Du vet, det stora församlingsbekymret är ju: oj, 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 vi har inte haft några nyomvända på de sista 20 åren. Och nu får vi lägga på ett kol, och nu måste vi starta 20 nya körer, och nu måste vi liksom driva här och driva där och dela ut papper här och stencilera och veva och veva och veva. Och Herren kanske tänker att ja, det var ju tråkigt. Vi hinner inte träffas nu heller. Det var ju synd. Du vet, det är ju alltid Maria som får godkänt i predikningar. Det är Maria som gäller på söndagar och Marta som gäller de övriga dagarna i veckan. Och det är lite farligt det där. Därför att efter ett litet tag så kan man tjuvlyssna lite till hur det låter ur munnen på Marta. Lovsång? Nej, anklagelse. Herre, frågar du inte efter? Och det är ju en vanlig refräng idag. Herre, frågar du inte efter? Och Herren säger, det finns bara ett som är nödvändigt. Kom, mitt barn. Vi går till Matteus 6:e kapitel. Det kan vi ju inte hoppa över om vi ska läsa om bekymmer. Om vi ska läsa ett rätt långt stycke där, jag börjar i 19:e versen och läser kapitlet ut. Matteus 6 och 19. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck. Att leva av eller förkläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör i därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör i därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Ja, här talas det om två grupper av människor. Den ena gruppen jagar efter något och den andra gruppen söker efter något. I vilken ordning kommer prioriteringarna? Allt sådant jagar hedningarna efter. Jagade av bekymmer, jagande efter. Nödtorftet och överflödet. Och återigen säger Jesus till oss, det här är inte ofarliga ting vi nu rör oss med. Han talar om bekymmer. Det där som ser så litet och oskyldigt ut, fast det kanske gnager lite inombords. Det får mig att vända på mitt liv, säger Jesus. Så att jag söker först det jag skulle söka sist. Och när jag gör det, då kommer mammon i högsätet. Och Gud ställs på undantag. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och om det är någonting som den andliga kampen gäller i Sverige idag, så är det det här. Vem kommer först? Vem blir i praktiken den som bestämmer? Gud eller mammon? Materialism kan vi kalla det om vi vill. Det är en lite modernare term. Men det är egentligen samma sak vi nu talar om. Och det här i sin tur är ju den urgamla konflikten mellan Jahve och Baal. Ty Baal är rikedomsguden, fruktbarhetsguden. Han står för det koppel av gudar som han offrade levande barn till för att få ett ekonomiskt välstånd. Och vi kan tycka det att ja, men såna där läskiga gudar, det kommer vi aldrig att befatta oss med. Jesus säger, det är väldigt lätt gjort. Lite bekymmer kan räcka om det vill sig illa. Fortfarande är det här ingen pekpinne åt den som brottas med ångest i sitt liv. Jag tror att i första hand så ska vi ta fasta på det som står i 31 versen. Gör er inte bekymmer. Det räcker så bra med det som kommer ändå, så att säga. Men hur många av oss gör inte bekymmer? Vi har kanske inte alltid en full valfrihet. Men de bekymmer som vi kunde avstå ifrån, de mår vi väl av att lägga ifrån oss. Och vad därutöver är ett böneämne. Jag tecknar nu inte alls en idealbild av den kristne, så som en som aldrig känner sig orolig, aldrig känner sig stressad eller nervös, utan ständigt cool och behärskad och alltihopa det här går genom livet. Och för att du ska vara alldeles säker på att det inte är en biblisk bild, så ska vi gå till andra Korinthierbrevet 11. Där Paulus berättar lite om sig själv. Vi ska läsa verserna 27 till och med 29. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Ah, säger vi. Käre Paulus, har du inte läst Matteus 6? Åh, du förstår det, att sådana här bekymmer ska man inte ha. Det måste vara något fel på din andlighet eftersom du har bekymmer. Nej, inte så. Låt oss för det första notera detta. Att Paulus är inte bekymrad för sig själv, utan för andra. Och det är en väldig skillnad på det. Det stora flertalet av våra bekymmer, det handlar ju ytterst om vårt eget liv. Tänk om jag skulle råka göra det, eller tänk om det och det skulle råka hända. Oj, vad det blir synd om mig då. Paulus talar om sitt engagemang för församlingarna. Och han säger det ligger som en ständig börda över dem. Och det vet varje andlig ledare att den bördan måste finnas där. Den kampen har man bara att gå in i. Det är en delaktighet i Kristi lidande. Här kallas det för bekymmer. Det kan kallas för många andra ting. Nej, det som får oss att, så att säga, utan att märka det, tappa ögonkontakten med Herren. Det liksom blir så att det andliga livet dunstar och förflyktigas och blir overkligt. Vi blir besvikna på Gud och gör martatjänst och säger till sist, frågar du inte efter? Och så glider vi in i mammonstyrkan och materialism istället för att vara uppfyllda av den heliga ande. Det är när vi bekymrar oss för oss själva. Alltså kan vi säga så här. Det finns väldigt starka krafter på gång i det andliga för att fresta dig och fresta mig till bekymmer. Förstås. Bekymmer är en frestelse. Och det är med den som är varje annan frestelse. Det är inte alltid så givet att man vinner seger. Ty vi är ofullkomliga. Ändå är det viktigt att vi kallar saker vid dess rätta namn. Om jag kallar det för en frestelse så får jag åtminstone frimodighet till att be Gud fräls mig från ondo. Inled oss icke i frestelse. Och i gamla översättningen av Nya testamentet så stod det i Matteus 6, gör er inte bekymmer för era liv. För era liv. Vad ni ska äta och vad ni ska kläda er med. Vi lyssnar till samme Paulus i Filipperbrevet 4.
Fjärde versen. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det kan behövas. Ett skydd för våra tankar och våra hjärtan. Du vet, när vi läser om den här ljusets vapenrustning så är det ju väldigt mycket plåt. Och man kan tycka att det skulle ju varit effektivare med någon 20 mm automatkarbin eller någonting sånt här. Eller någon rekylfri k-pist eller någon granatkastare eller något. Ett svärd är alltid får när det gäller attacker. Väldigt mycket går ut på att skydda det som är ömtåligt. För djävulens alla brinnande pilar. Och vad är de där brinnande pilarna för någonting? Ja, numera har det blivit modernt att vi säger att det är snuva. Naturligtvis är det frestelser. Någonting som avser att sätta ditt hjärta och mitt hjärta i brand. Med en eld som inte kommer från Herren. Och det behövs mycket plåt för att skydda mot frestelser. Ty var och en som har lite självkännedom vet att när frestelsen väl har landat och det har börjat brinna i takvirket, då är det så dags att övervinna frestelser. De ska helst övervinnas på ett tidigare stadium. Våra hjärtan och våra tankar ska ha skydd i Kristus Jesus. Hur ska vi bära oss åt för att det här nu inte ska bli en magisk formel? Att de ska vara skyddade i Kristus. Vad betyder det att vara skyddad i Kristus? Ja, lite ungefärligt kan vi väl bland annat säga att det handlar om att våra hjärtan och våra tankar inte tappar kontakten med Kristus. För du vet, när Kristus är levande i våra hjärtan och våra tankar, så länge han är verklig och så länge det känns både som en glädje och som något naturligt att tänka på honom och liksom ha honom som sitt centrum, då är det ju väldigt många frestelser som bara går rakt förbi. Då blir det lite grann som att hälla vatten på en gås. Ibland brukar jag säga så här, och det gör jag nu också. Det finns ingenting som skyddar en människa mot frestelse som tacksamhet. Du vet, om du ska försälja något meningslöst bokverk eller något, och så kommer du knacka på hos en människa som bara är nöjd och glad. Åh, han är så tacksam och han har det så fint och han är så nöjd och Gud har varit så god i alla dagar. Vet du, du får aldrig sålt någon bokverk där. Du måste ju på olika sätt liksom få honom missnöjd och att, tycker du inte i alla fall att folk ser ner på det lite grann? Och om du nu köpte en asflott bokhylla och ställde här med hela detta jättelexikon som du aldrig kommer att öppna, skulle det inte det bättra på din självkänsla lite grann och liksom höja din status? Och så där? Alltså, man måste ju ha ett missnöje att utgå från. Det är nästan nödvändigt. Du vet att fresta en som är nöjd. Men jag är ju bra som jag har det. Varför ska jag slänga ut en massa pengar på det där? Säger han. Era hjärtan och era tankar får skydd i Kristus Jesus. Att Kristus är levande och att tacksamheten flödar. Men det är ju så här att bekymmer, om vi ska vända på frågan. Hur ska man göra för att göda sina bekymmer? Vad vill det säga att göra sig bekymmer? Ja, vi tänker så här att du går på Bukowskis nästa auktion och ropar in Mona Lisa. De råkar just ha Mona Lisa till försäljning. Äkta och original och allting. Och du köper in den. För hur många miljoners miljarder, det vet jag inte. Men du betalar kontant och knallar hem med tavlar under armen. Till din ägandes villa. Och så hänger du den på stora väggen i vardagsrummet. Och bjuder hem alla dina vänner. Och det går ett sus genom hela landet. Åh, nu är det du som äger Mona Lisa. Visst. Det kommer konstiga bilar körande på gatan. Ibland så kör de fort, ibland kör de sakta och det sitter konstiga gubbar och tittar på huset och ibland så hör du hur det rasslar i gruset utanför när du vaknar fram på nattkröken vid 3:30 tiden och sådär. Hjälp, säger du. Oj, de vill stjäla min tavla! Ja, vad ska man göra då? Du sätter taggtråd runt om. Och känner dig lugn några dagar. Men sen tycker du att ja, det är ju ingen konst att hoppa över den där taggtråden och så elektrifierar du den. Sen sätter du galler för fönstren. Så tilläggsisolerar du, som det heter. Det vill säga du lägger på en halv meter pansarplåt utanpå huset. Och sen tänker du att någon kan ju klättra ner genom skorstenen. Och då får du mura igen den och övergå till direktvärme med elström och så här. Och du kommer att bli sysselsatt resten av ditt liv. Jagad och hetsad. Ju fler vallgravar och vindbryggor du sätter upp runt huset och ju fler bulldoggar och poliser och ABAB-vakter och allt som knallar runt den här kåken, tills den blir fullständigt obeboelig, desto oroligare blir du. Hela tiden bara göder du ditt bekymmer istället för att döda det. Precis. Sälj allt vad du äger och ge till de fattiga. Det fungerar faktiskt fortfarande ganska bra. Gör er inga bekymmer, säger Paulus. Och undra på att Karn kan säga lite längre fram, jag kan leva fattigt och jag kan leva rikt. Allt förmår jag genom Herren som ger mig kraft. Alltså är det så här att det finns ju situationer där vi bekymrar oss. Jag menar, någon nära anhörig blir sjuk. Bekymren slår sina klor i oss. Och inte ska vi inbilla oss att vi kan stå där som Stålmannen och bara kasta det av oss. Inte alls. Och det är inte det Paulus säger här. Utan han säger så här att i det läget så börjar vi med att be Gud om beskydd för våra hjärtan och våra tankar. Herre, jag är bekymrad. Här kanske en bönekamp att utkämpa. Kanske någon nära anhörig som har avfallit ifrån Herren och gått sina egna vägar. Och man vet att det kan dröja 20 år innan han är tillbaka hos Herren. Hur ska jag orka de 20 åren? Jag måste få hjälp med mina bekymmer så att jag kan härda ut och hålla ut i den bönekamp som nu förestår. Ty om jag ska göra den bönekampen under bekymrens press så knäcks jag. Men om jag är klar på att jag måste först be om beskydd för mitt hjärta och mina tankar, då ska vi påminna oss det här, vi blir aldrig bönhörda för våra många ords skull. Utan om du har ett sånt här överväldigande bekymmer. Och du kanske har en timme på dig att vara tillsammans med Herren. Så kanske du i 50 minuter bara ska be om beskydd för ditt hjärta och dina tankar. Tills du känner att nu är jag nära Herren. Nu är kanalen ren. Herre, säger du. Mitt barn är på avvägar. Herre, fräls. Herre, låt väl gå. Herre, beskydda honom. Herre, bevara honom. Herre, led honom tillbaka till dig. Amen. Men hur många
bränner inte sönder sig därför att de gör motsatsen. De sliter sina hårtestar och ropar: gode Gud, gode Gud, gode Gud. Hjälp nu Petter, han är på avväga. Hjälp Petter, gode Gud, gode Gud. Och så känner man efter en stund att paniken stiger ju istället för att sjunka. Och till sist blir bönerna så uppskruvade så man varken man själv eller någon annan står ut. Gör er inte bekymmer. Utan det här med att bedja till Gud under tacksägelse, som det står i den här texten. Det är barnaskap. Herre, jag är inte ansvarig. Denna situation är oerhört komplicerad. Men den övergår inte din kapacitet. Mitt barnaskap betyder att jag får komma till dig och tala med det här, om det här, och tala om det här, och tala om det här. Du bär bördan. Du bär ansvaret. Jag lägger det gång på gång i dina händer. Vi har ofta som kristna väldigt svårt med det här med uthållig bön. Därför att man, ibland så sägs det att ja, man ska inte lägga en börda i händerna på Gud och sen ta tillbaks den. Så många hävdar det att det finns inget som heter uthållig bön, utan man ber en gång i tro och sen så ber man aldrig mer, man nämner aldrig det där mer. Men det står mycket om uthållig bön. Faktiskt är det så att om det står något om bön i Bibeln så står det att man ska vara uthållig. Jesus säger det, ibland så känns det som att försöka väcka en sovande mitt i natten. Fastän Gud inte sover. Men hur ska man orka? Jo, man måste gång på gång få komma tillbaka och be: Herre, lös mig från bekymmer i det här. Åh, låt inte detta få urholka mitt barnaskap. Ibland möter man människor som tror att det här med bön under tacksägelse är ett väldigt bra knep att liksom lirka lite med Gud, manipulera lite grann. Tack gode Gud för att du just nu rör vid Johansson, kan man föra på möten ibland. Ja, men kära vän, hur kan du veta det? Nej, det vet han inte heller. Det är bara ett, liksom ett försök. För därför att så här brukar vi manipulera varandra. Därför att om man har tackat för någonting så kan ju för folk för skam skulle inte säga, komma och säga: Nej, jag har ingen lust att göra det. Utan om man tackat så lägger man lite extra press på den andra. Men det där genomskådar ju Gud. Och bön med tacksägelse handlar inte alls om att man använder ordet tack för att liksom tvinga Gud. Utan det handlar faktiskt om att man har fått ett sådant beskydd för sitt hjärta och sina tankar. Att man kan bedja utifrån den beskyddade positionen där bekymren inte fördränker en. Utan där istället tacksamheten finns. Herre, det här är en svår situation, men jag ser ju ändå att du lever. Och därför har jag anledning att tacka för att du bär det tunga ansvaret i det här. Och du löser mig gång på gång från bekymrets fälla. Det är bön under tacksägelse. Slutet på Matteus 6 är ju intressant. Sök först Guds rike så ska ni få allt det andra, säger Jesus. Bra, säger vi. Då söker vi Guds rike så får vi allt det andra. Klurigt. Människohjärtat är ett förunderligt ting. Det står faktiskt så i Jeremia, eller vad det är någonstans, ja. Och för att vi inte ska tro att det är så det fungerar, så säger Jesus: Var dag har nog av sin egen plåga. Ja, men vi skulle ju få allt det andra, säger vi. Ja, ni får vad ni behöver. Och hur det där utfaller, det reglerar jag. Och det betyder alltså att det finns ingen teknik i det här för att göra sig bekymmersfri. Och det är inte alls så att bekymmersfriheten är någon sorts andligt vapen som uträttar bönesvar där bönesvar inte eljest skulle utdelas. Det har ingenting av teknik över sig. Utan det är bara så att Gud månar om vår bekymmersfrihet för att vår gudskontakt aldrig ska rubbas oavsett vad som händer i våra liv. Johannes 16 och 33. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Jesus lovar inte någon lätt väg. Han lovar inte att vi garanterat ska slippa det som skapelsen i övrigt drabbas av. Ty om det var så skulle alla av rent vinstintresse bli kristna utan att ha omvänt sina hjärtan bort ifrån vinstintresset. Det kommer en tid längre fram då vi är lovade allt det här. Och det finns ett stort förskott. Men vi har inte kontrollen över det. Det är inte obligatoriskt idag. Hur vore det så skulle alla av rent vinstintresse bli kristna. Och det är inte Herren intresserad av. Ändå så säger Jesus så här. Att jag vill att ni under resten av er vandring ska ha frid i mig. Gläd er i Herren. Era tankar och era hjärtan beskyddade i Kristus. Och det betyder inte ens alltid att man går omkring totalt kolugn i varje situation. Utan det betyder kanske att när våndan kommer, att man på nytt får söka Herren, hjälp mig med detta. Hjälp mig så att jag nu inte tappar ögonkontakten med dig. Var inte oroliga, jag har besegrat världen. Det här kommer inte att ta över i era liv om ni inte tillåter det. Ni kan få känna av mycket bekymmer, ni kan få känna av mycket oro, men det kommer inte att rycka er ut ur min hand. Ingen kan rycka dem ur min hand. Ingen makt i höjden, ingen makt i djupet, ingenting skapat kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Eftersom vi nu på slutet kom in i Romarbrevet 8, så låt oss gå dit. Romarbrevet 8. Och där ska vi bromsa till vid den 28:e versen. Romarbrevet 8 och 28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Gamla översättningens uttryck. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Ja, säger vi, det är väl optimistiskt i överkant. Men en rätt förståelse för vad det här betyder är viktig för Guds folk. Och i Sverige idag behöver detta få förkunnas mycket och länge. Och djupt. Därför att om vi är barn och Gud är far, då är det ju så att Gud fostrar oss
och har ett överinseende över våra liv. Så borde det vara om man är vår far. Annars har vi lite svårt att förstå vad barnaskap egentligen kan innebära. Det är bara det att när man talar med moderna kristna idag så undrar man hur många fostrare de har egentligen. Startar bilen så är det Gud och startar den inte så är det djävulen. Och om den hackar så är det ingen som vet riktigt vem det är som är framme. Och för att uttrycka det ganska enkelt så tycker jag att jag i själavården idag möter så oerhört många kristna vars stora problem i tillvaron är att bena ut vad som kommer från Gud och vad som kommer från djävulen. Ty det verkar vara så att vi har så att säga blivit barn i huset hos Gud. Men in och ut i det där huset kan alla möjliga andra gå. Det är ingen riktigt trygg barndom vi har hos Gud, vår far. Ibland får man till och med höra detta att Gud kan inte göra någonting åt de här som går in och ut och som ställer till en massa oreda i ens liv. Utan det får vi göra själva. Ja, vad är det för ett barnaskap? Vad är det för trygghet nu då? Ska vi hålla reda på alla demonerna? Vart tog barnaskapet väg? Och det är sant att demonerna finns. Det gör de verkligen. Tro inte att jag förnekar det. Men vi ska icke undervisa om mörkrets rike så att vårt barnaskap naggas i kanten. Ty då blir den sista villan värre än den första. Har vi aldrig haft bekymmer för så får vi det då. Och jag har träffat människor som blivit så djävulsbekymrade att de har hamnat på mentalsjukhus. Och det är alldeles onödigt för att det inte är sant. Gud är vår far. Och det finns ett Guds faders beskydd över alla hans barn. Det betyder inte att jag på något sätt förnekar att olyckor och lidanden kan hända. Men det är i de situationerna som vi på nytt behöver gå tillbaka till den här versen. Och liksom konstatera att för den som älskar Gud kan allting ändå samverka till det bästa. Läser vi i Romarbrevet 8 så görs där inga som helst påståenden att vi skulle leva i denna tillvaro ens som kristna fria från varje form av börda och lidande. Hela skapelsen suckar och våndas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor, står det här i nya översättningen. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Vi kan komma i en sådan svaghet att vi inte vet hur vi ska bedja. Och där anden får vädja för oss med rop utan ord. Det är inte bara att vi lider brist på intellektuella tankar om hur bönen lämpligen bör utföras i föreliggande fall. Utan det handlar också om att vi kan komma i ett sånt betryck att orden för länge sedan har tagit slut. Vi orkar kanske inte ens. Ändå kan Paulus frimodigt säga i nästa vers: vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och hur ska vi ta emot den versen? Jag tror att ett nyckelord i sammanhanget är ordet överlåtelse. Vad menar vi med ordet överlåtelse? De flesta menar att de har överlämnat sin tid, sina händer och sin plånbok i nu nämnd ordning. Till Gud att han får göra vad han vill med dem. Och det är ju sant. Visst, tror jag det. Men att vi har överlåtit våra liv, det är inte detta som är det viktiga för Gud. Han frågar inte efter dina tjänster, han frågar efter dig. Överlåtelsen, ja visst, jag har lagt mitt liv i hans hand. Herre, jag vill att du ska leda mig till målet. Och det här har en stor och allmängiltig förebild i skriften. Nämligen vandringen från Egypten till löfteslandet. Paulus illustrerar det här och vi ska slå upp den texten, första Korinthierbrevet 10. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften, folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde. Så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde, de föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängeln. Allt det som hände dem är exempel och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Alltså vandringen från Egypten till löfteslandet. Molnskyn gick för. Och det är en bild av den kristnes vandring inom livet, det som brukar kallas för vandringen i ande. Molnskyn går för och vi vandrar efter. Och det finns ingen stress i det här. För har jag överlåtit mitt liv till Gud så behöver jag inte ständigt gå omkring och vara bekymrad. För väldigt många kristna är nu bekymrade på ett nytt sätt. Oh, tänk om jag faller ur Guds vilja. Oh, jag undrar om han vill att jag ska ha blå slips eller röd slips idag. Jag har inte hört någonting, jag måste be och fasta. Och det finns människor som blir så våldsamt obeslutsamma och så ängsliga och bekymrade. Och bekymrade. Därför att nu gäller det att höra Guds röst och Gud säger inte allt hur han vill ha det. För då skulle vi bli alldeles förkrympta till vår personlighet om Gud gjorde så. Jag menar, om du har egna vanliga fysiska jordiska barn så säger du inte till dem allt vad de ska göra. Ät nu den tuggan, lille Pelle, och nu tar du lite potatis här och tar du en bit av köttbullen också och nu ska du ha lite lingon ovanpå där och så ska du ha ett salladsblad. Så det håller vi inte på med våra ungar. Men tack och lov, de får äta för egen maskin. Annars blir de ju vrak. Och så gör inte Gud med sina barn heller, det kan jag garantera dig. Där Herrens ande är, där är frihet. Men alla har vi erfarenhet av detta. Att ibland, när vi kommer i stillhet och behöver Guds vägledning, så plötsligt klarnar vi.
En tanke, ett ord, en profetisk hälsning. Det finns många sätt. Ett bibelord kanske glimmar till. Plötsligt vet man bara, fast man inte vet hur det kan komma så att man vet. Men det finns ingen stress i det här. Jag tyckte det var så härligt. Vi läste 139:e salmen i morse. Gjorde jag mig en boning ytterst i havet. Och då beskriver ju David hur han en tänkt situation där han skulle kunna vara på rymmen ifrån Gud. Nu ska jag verkligen göra som Jona. Jag ska ta båten och bosätta mig ytterst i havet. Så skulle också där din högra hand leda mig. Halleluja. Är man överlåten så är man. Tills man tar tillbaka. Är vi trolösa så är han trofast. Förnekar vi honom ska han förneka oss. Men är vi trolösa så är han ändå trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Så i detta med Guds vägledning finns ingen stress. Det är ju inte meningen att det ska göra livet svårare för oss än för världens barn. Det ska ju vara ett erbjudande, en möjlighet. En härlig glädje, något att tacka Herren för. Vi har överlåtit våra liv. Och då tickade en massa tankar genom skallen på oss med en gång. Vi får då genast en massa funderingar om hur nu det livet ska se ut som Gud då ska ordna. Och man behöver inte ha gått länge med Herren för man upptäcker det blir inte alls på det viset. Precis som Israels barn. Och man kommer till Röda havet, här är ju vatten framför oss och kommer egyptierna bakom mig. Hjälp! Skriker de. Det blir ju inte allt som vi hade tänkt. Vad är det här för dumheter? Varför skulle du dra iväg med oss, Mose, säger de. Lugna er, säger Mose. Idag ska ni få se Herren handla. Han är själv ganska nervös. Och Herren får lugna ner honom först. Men till sist kommer han igenom Röda havet. Åh, vilken lovsång. Fantastiskt. Jubel och glädje. Jo visst, 3 dagar senare är man inne i öknen. Det var inte lovsång längre. Bä! Vi måste ju ha gått fel. Hur kan du veta att du har gått fel? Ja, så jag hade andra tankar om hur vandringen med Herren skulle se ut. Ja, men om du tittar där uppe, molnet är ju kvar. Ja, det är det ju förstås, men inte öken och sand och här är ju torrt och jag vill ha vatten att dricka. Jag. Och då börjar man bekymra sig och man börjar klaga och man bygger guldkalvar och man gnäller över maten som regnar från himlen 6 dagar i veckan. Och det är en mängd sådana här alldeles onödiga klagolåtar. Och när det händer, ja då kommer det tråkigheter. Gör er inte bekymmer, för då spårar det ur. Och man kan tycka att det är ju inte mycket till evangelium att läsa 10 versen. Knota inte så många av dem gjorde det dödade som ordängeln. Det är ju ingen uppbygglig text, säger vi. Som vill ha ett mera välsmakande evangelium. Men det Paulus försöker tala om för oss, det var ju detta att hade man gått som Herren lät vandringen utforma. Och om man inte hade gjort sig en massa bekymmer under vägen så hade det varit gjort på ett par veckor och var inne i löfteslandet. Och var det så att man inte hade kunnat låta bli att bekymra sig så hade man säkert kunnat be Gud om hjälp. Bekymmer är inte harmlösa ting. Vi läste i Matteus 6 att det leder till mammonsdyrkan och i öknen ser vi det leder till guldkalven och det är ju samma sak. Gång på gång finner vi detta. Att någonting till synes så enkelt och harmlöst och i grunden så befogat får oss att tappa kontakten med Gud. Och då spårar det ur. Era prövningar har inte varit övermänskliga, säger nu Paulus. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. En mycket viktig vers tycker jag. Därför den sätter djävulen på plats. Inga prövningar kan överhuvudtaget inträffa, säger nu Paulus, utan att de har varit förhandscensurerade i himlen. Ty när folk får stora djävulsbekymret, kristna idag, så är det därför att de har fått en undervisning om att djävulen kan springa omkring och göra vad han vill. Satans attacker pratar alla om, och till sist så blir man så nervös att man inte vågar sova på nätterna, därför att man tänker att då måste ju djävulen komma, om inte för. Ja, men änglarna, den heliga ande, faderns faderskap. Nej då. Vi är inte uttagna ur skapelsens villkor att lidanden, också svåra lidanden, kan hända. Vår vandring är inte på det sättet värre än andras. Vi har mycket hjälp i den heliga ande. Men vi är inte uttagna ur skapelsens sammanhang. Det blir vi inte förrän Herren kommer tillbaka. Men en sak är lovat oss. Att vilken prövning vi än hamnar i, så finns det en snitslad bana genom den här prövningen. Och den är snitslad i förväg. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Och den som har varit med i det här ett tag vet ju att varje gång som man upptäcker Guds väg genom svårigheterna, så växer ju ens barnaskap. Då växer mitt i allt sammans ens trygghet. Och när man träffar människor som är djupt trygga och förankrade i Herren, så är det aldrig någonsin därför att de har sluppit allting. Utan det är som regel människor som kan berätta om den ena historien värre än den andra. Men de har upptäckt livets hemlighet. Det finns en snitslad bana genom alla prövningar. Den behöver inte vara smärtfri, men det finns en väg igenom. Om jag vandrar i dödsskuggans dal, så är han med. Och det betyder alltså att djävulen kan inte göra vad han vill. Och Gud sitter vanmäktig i himlen och vrider händerna och säger: oj, 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 djävulen är så stark. Och kyrkan är så svag och de har så svag tro. Och de skulle kastat ut djävulen, men de kunde inte och de gjorde det inte. Och nu gick allt åt skogen. Nej. Och vi behöver inte som kristna ständigt fråga oss: jaha, var nu detta från Gud? Eller var från djävulen? Ja, men det stämmer rätt så bra med mina tankar om hur vandringen med Gud skulle vara. Så jag håller nog för att det var Gud. Eller också: nej, det här tycker jag var, det stämmer inte med några av mina kalkyler. Alltså är det från djävulen. Nu skulle hela ökenvandringen vara från djävulen. Nej, så är det inte. Tack och lov har vi överlåtit våra liv till en som är fader, och där till allsmäktig fader. Så ska vi förstå att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Ingen makt i höjden, ingen makt i djupet kan på något sätt skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vi är inte garanterade frihet ifrån deras besök och visitationer av olika slag. Men ingenting kan skilja oss ifrån Herren, och därmed icke heller från målet. Det finns en väg igenom, och den vägen har sin förlängning ända till målet. Och när vi vandrar den vägen, så måste vi minnas att ju bättre ögonkontakt vi har med Herren, desto lättare ser vi den vägen. Jag mötte en gång en härlig broder från Norge. Han har fått en så lustig kallelse. Han reser runt i Sverige och brukar besöka präster i Svenska kyrkan. Och tala med dem om anden och andens gåvor. Och han gör det på ett väldigt fint sätt.
Jag minns inte, det var rätt många år sedan han var hemma hos mig sist. Jag har träffat honom ett par gånger.
Vi har haft besök på Hollandsgården.
Ja.
En
lång, lite sirlig äldre herre, ja. Ja. Han satt för ett par år sedan var det väl hemma i soffan hos mig och vi hade avnjutit en pizza ihop och så sa han det att jag har lärt något mycket väsentligt om livet då, sa han. Och så berättade han detta att han hade upptäckt att när jag kommer i svårigheter så gäller kampen först och främst att inte drabbas av bekymmer. Utan att jag vänder mig till Gud. Och ber om att tacksamheten ska få finnas där. Glädjen ska få finnas där. Bekymmersfriheten ska få finnas där. Så att jag kan se hans väg genom svårigheterna som är framför. Och jag finner den alltid då, sa han. Ja väl. Tror jag det. För så är det lovat. Och det förunderliga händer att under denna vandring händer samma sak som till sist hände med Israels folk. En fostran. En förvandling. Man kan inte peka ut att det där behövde jag för det och det behövde jag för detta. Man kan efteråt inte säga hur det gick till, men huvudsaken är att det blir av. Och en annan sån här fälla som väldigt lätt dyker upp i många kristnas tankar. Det är detta att oj, detta måste vara ett straff. Och så fort den tanken dyker upp också så tappar man ögonkontakten med Herren. Den där som gör att man fortfarande har det barnsliga förtroendet kvar och ser vägen igenom. Så strafftänkandet och djävulstänkandet är stora fallgropar när vi hamnar i de här situationerna. Att vi får behålla vårt barnaskap och vårt barnsliga förtroende för vår himmelske far så att vi också upptäcker den snitslade bana som finns genom frestelser, genom prövningar som finns faktiskt ända in i löfteslandet. Dit vi alla är på väg. Nu ska vi tacka Herren och bedja. Herre, vi är dina barn. Du har gett oss din heliga ande och vi vandrar i anden. Och ikväll har vi fått se i ditt ord att det är en vandring i stor trygghet trots allt. Och det är inte en vandring som vi ska bekymra oss över, att som vi ska klara av. Utan vi får se på dig i stort förtroende. Och faktiskt be dig upprepade gånger om att våra hjärtan och våra tankar ska ha ett beskydd i Kristus Jesus. Herre, vi har kanske inte stor makt att göra så mycket åt våra bekymmer själva. Eftersom vi nu lever i den tiden antagligen då, som du talar om, att livets bekymmer och omåttlighet och njutningar och allt ska fördunkla sikten för oss. Den som tror sig stå stadigt måste se att han inte faller, säger du också. Men Herre, då får vi be dig om hjälp. Vi får be dig att inte det andliga livet i Kristus Jesus ska så fördunklas av allt som pockar på vår uppmärksamhet att det till sist förefaller overkligt och orealistiskt. Utan vi ber gång på gång, Herre, just om det där beskyddet för våra hjärtan och våra tankar mot bekymmer, mot frestelser, mot självömkan och förtvivlan. Så att vi ser vägen som faktiskt har en förlängning ända in i ditt eviga rike. Vi tackar dig, Herre, för barnaskapets ljuvliga gåva. För all den trygghet det innebär. Du är far till oss. Och du har gjort oss till dina barn. Vi är får i din jord, inte av oss själva, utan du har gjort det. Och eftersom vi känner en längtan efter dig i våra hjärtan, så vet vi också att anden vittnar med vår ande om att vi är dina barn. Och vi behöver inte heller bekymra oss över om vi är dina barn eller inte är dina barn. Utan din ande vittnar i vårt innersta, därför att vi längtar efter dig. Ingen kan komma till Jesus om inte Fadern i himlen drar honom. Herre, vi lovar dig. Vi lovar dig för barnaskapets enkelhet och glädje. Låt oss få behålla den, Herre. Hjälp oss att ingenting fördunkla detta grundläggande i våra liv. Amen.